Tak över huvudet. Programmet som både skrapar på ytan och går på djupet i allt som rör bostadsmarknaden, bostadspolitiken och såklart fastighetsmäklarbranschen. I det här avsnittet ska vi prata bostadspolitik och inte minst vad som kommer att ske under den här mandatperioden. Med en ekonomi som raskt går mot lågkonjunktur så borde ju bostadsmarknadsfrågorna och de bostadspolitiska frågorna vara högt på agendan. Men det känns inte riktigt som det är så. I det här avsnittet av Tak över huvudet så kommer det att klarna. Vi har nämligen bjudit in André Nilsson, vår bostadspolitiska expert, för att reda ut de här frågorna med mig. Välkommen André.
Tack så mycket.
Du har varit föräldraledig faktiskt under en period, så jag tänker att vi ska återintroducera dig och vad du gör på Mäklarsamfundet för de som, ja, mot förmodan kan vi säga, då har glömt ditt ansikte. Kan du inte berätta lite?
Ja, men det tror jag, det är nog för det bästa för alla. Jag tror inte alla är helt hundra på vad gör en bostadspolitisk expert egentligen i sitt arbete. Och det man skulle kunna säga är ju att Mäklarsamfundet jobbar ju för att det ska vara tryggt, säkert och enkelt för den som behöver att flytta. Och i det arbetet så är det ju viktigt att de kunskapen som våra fastighetsmäklare bär på och de erfarenheterna som de får med sig från bostadsmarknaden, som både kommer från köpare och säljare, också hittar sin väg till beslutsfattarna som stiftar lagar och som sitter i regeringen, så att de vet vad är det som krävs för att bostadsmarknaden faktiskt ska fungera bra. För att förstå det så måste man ju också ha ett begrepp om hur bostadsmarknaden funkar rent praktiskt. Så för att konkretisera ner det så kan man säga att mitt jobb handlar om att förmedla kunskap från våra analyser som vi gör i vår omvärldsbevakning och de beräkningar som vi gör om bostadsmarknaden, men också då från fastighetsmäklarna och från bostadsmarknaden.
Du är ju den, får man säga, på Mäklarsamfundet som följer bostadspolitiken allra mest noggrant. Och man kan väl lugnt säga att det har hänt en del sedan slutspurten av valet. Då var det väldigt mycket fokus på amorteringsfrågan. Mm. Det fanns till och med en riksdagsmajoritet för att göra någon form av ändring av amorteringskraven. Mm. Vad står den frågan nu?
Ja, men nu har vi ju sett att regeringen ska ju tillsätta en utredning för att kolla på amorteringsfrågan. Niklas Wykman, som är finansmarknadsminister och ansvarig för de här frågorna, han har varit ute och sagt att de har lovat att se över reglerna. Och det är ju vi väldigt tacksamma över, för det här är en fråga som vi enträget har arbetat med under rätt så lång tid. Och jag skulle ändå säga att många gånger har det varit en rätt så brant uppförsbacke, för att de flesta politiker har liksom inte förstått anledningen till varför kreditrestriktionerna behöver ses över. Vi på samfundet tycker att det är väldigt viktigt att vi har en stabil ekonomi och en stabil bostadsmarknad. Och då innefattar ju det att vi har en amorteringskultur och att folk betalar av sina bostadslån. Mm. Men kreditrestriktionerna som styr det här måste ju också ge förutsättningar för folk att ta sig in på bostadsmarknaden och kunna flytta.
Så rent konkret när det gäller frågan om amorteringskraven, för att förtydliga också för våra tittare då, så Mäklarsamfundet är inte principiellt emot att man amorterar på sina lån, utan det är snarare formerna och hur man har konstruerat då de här kraven som vi har ett problem med, om man kan uttrycka det så.
Jag gör ju verkligen skin in the game åt båda hållen. Att bostadsmarknaden är effektiv och fungerar för alla, men att den också är stabil och trygg.
Just det, långsiktighet i alla avseenden egentligen. Då.
Precis så.
Men vi hänger oss kvar lite kring frågan om amorteringskraven. För precis innan valet, som sagt, så verkar det ju faktiskt som att någonting var på väg att hända. Det fanns en riksdagsmajoritet. Och nu har det liksom blivit en utredning av det här. Kan man säga någonting om sannolikheten att det faktiskt blir några förändringar?
Mm. Och där skulle jag säga att det är en rätt så stor sannolikhet att någonting händer. För om vi kollar på de partier som är antingen delaktiga i regeringen eller som ett samarbetsparti, då är det ju flera stycken av dem som har haft ett vallöfte om att man ska se över amorteringsreglerna. Och i Sverige så har vi en tradition av att man tar väldigt allvarligt på vallöften. Det är inte så vanligt att man bryter mot dem ifall man har en chans att genomföra det. Och här finns det ju en chans att genomföra en förändring. Så jag tror, skulle vi se så här om 4 år, då tror jag absolut att man har gjort någonting med kreditrestriktionerna och amorteringskraven. Sen vad man har gjort, det är alldeles för tidigt för att säga.
Skulle du säga att det finns någon specifik fråga som det finns mer sannolikhet att man tar tag i under den här mandatperioden som rör bostadsmarknaden och bostadspolitiken?
Ja, alltså det som gör allting så svårt att gissa nu, det är ju, vi vet ju inte hur ekonomin kommer att se ut om 1, 2 eller 3 år. När jag pratar med företrädare för folk som jobbar för regeringskansliet eller folk som sitter i riksdagen nu, då pratar ju alla om att man ser väldigt tuffa år framför sig. Dels så handlar det om att man är rädd för en ökande arbetslöshet. Det påverkar också bostadsmarknaden och i värsta fall människor som inte har råd att bo kvar ifall de boendekostnader blir för höga. Sen är man rädd för att fortsatt höga räntor och en hög skuldsättning ska göra så att hushållen är väldigt sårbara ekonomiskt. Så det, just nu så är ju bostadspolitiken väldigt beroende av vad som händer på det ekonomiska planet. Om man tar ett exempel, man pratade ju om ränteavdraget för några år sedan. När vi länge hade haft väldigt låga räntor, då var det ju några som pratade om att då var det ju tillfälle att kanske se över hur ränteavdraget utformat. Nu finns det ju inte en chans. Nu när människor betalar 20, 30, 40 000 i ränta, då kommer man inte att se över ränteavdraget just nu, för att det påverkar hushållen alldeles för mycket.
Jag tänker att vi ska försöka säga någonting om Tidöavtalet där också, för det kan ju läsas som regeringens och samarbetspartiets politiska prioriteringar egentligen. Mm. Det finns väldigt lite om bostadsmarknad och bostadspolitik i Tidöavtalet. Hur ska man tolka det?
Ja, men jag tror att det finns en punkt som pratar om platssamverkan. Och det handlar inte så mycket om den ägda marknaden som vi jobbar främst med då egentligen. Så att det finns ju nästan ingenting. Och det kan man ju se på olika sätt. En sak kan man ju se det som att det är rätt så många punkter i Tidöavtalet. Och jag tror att det är nästan dubbelt så många aktiviteter det här handlar om som regeringen behöver genomföra sen när man kommer till konkret politik. Och det kräver ju mycket arbete av alla som jobbar med regeringen och med de här partierna som är inblandade. Så på det sättet tränger det ju tyvärr undan bostadspolitiken. Men om man ska se det från den positiva sidan så kan man ju se då att inget är ju skrivet i sten med bostadspolitiken. Mm. Det är inget som är bestämt i det här avtalet exakt hur det ska vara utformat. Och det tror jag är väldigt bra. Speciellt då som sagt när vi inte vet hur ekonomin kommer att utvecklas och att de som är ansvariga ministrar, de har ju ett jättestort ansvar och en initiativmöjlighet att påverka bostadsmarknaden. Jag väljer att se det från det optimistiska. Jag tror att man kan göra mycket mer nu än ifall man hade haft 2-3 skarpa punkter, för då hade allt handlat om de punkterna.
Ja, men det är ett hoppfullt budskap, så kan vi säga. Jag tänkte vi ska titta lite på persongalleriet, för det är ju så att bostadsmarknadsfrågorna och inte minst mäklarnas frågor påverkas ju mer eller mindre av olika statsråd, inte minst då. Och då har vi två nyckelspelare, finansmarknadsminister Wikman, Niklas Wikman, och bostads- och infrastrukturministern Andreas Karlsson. Kan man säga någonting om dem som personer, deras prioriteringar och så hittills?
Ja, alltså, jag blev ju glatt överraskad när jag såg att det var just Wikman och Karlsson som skulle ta över de här viktiga ministerrollerna. Bostadspolitiken har ju tyvärr ofta det problemet att de som är styrande inom den politiken, det är inte alltid de som är varken intresserade av bostadspolitik eller de allra tyngsta politikerna. Och det har ju varit ett så stort problem, för att det är ett tungt politikområde som kräver någon som är väldigt skicklig och starkt internt för att kunna driva, eftersom att det berör en sån stor del av ekonomin som bostadsmarknaden gör. Och jag är jättetacksam. Och det känns som att än så länge har Wikman börjat helt rätt. Det finns några steg tagna då för att se över amorteringskraven, och det är ju precis det som är hans viktigaste vallöfte att försöka infria egentligen. Går man över till bostadsministern, han har ju varit tydlig. Han har 3 stycken prioriteringar som man pratade om både i valrörelsen, men som man också har pratat om som minister nu igen. Och det är att fler ska kunna äga sin bostad, att det ska vara enklare att ta sig in i ett första boende och att det ska bli enklare att bo på landsbygden. Och jag tror att det är 3 frågor som är rätt så viktiga att kolla på nu. Så än så länge har vi ju inte sett så mycket. Men jag är nog hoppfull för framtiden, för att det är 2 stycken skickliga politiker, och ger de rätt förutsättningar så skulle de kunna göra en rätt så stor förändring.
Det finns ju 2 frågor kan man väl säga som den här regeringen har ärvt av den tidigare regeringen. Och då tänker jag specifikt på frågan om ett offentligt register för alla bostadsrätter och frågan om startlån för förstagångsköpare. Alltså frågor som är ordentligt utredda och dessutom remitterade. De hör man inte mycket om nu. Vad har du att säga? Finns det någon insikt eller något ljus att kasta på de här frågorna?
Det är ju en bra fråga. Det är ju verkligen viktiga frågor för svensk bostadsmarknad och särskilt viktigt för Sveriges fastighetsmäklare. Kollar man på frågan om ett allmänt bostadsrättsregister, då har ju Mäklarsamfundet sett länge att det är helt oacceptabelt så som det är idag när registrarna ofta hålls utan någon som gör det på fritiden lite grann och som sitter kanske i styrelsen för bostadsrättsföreningen och som inte har någon särskild kompetens eller utbildning eller kanske inte alls intresse för de här frågorna. Och i värsta fall kan ju de här bara försvinna. Där registrarna över pantsättning kan försvinna. Det kan vara i en brand eller det kan vara för att det är någon som har gjort fel eller att det blir ett generationsskifte och att någonting går förlorat. I värsta fall har vi ju sett att det har funnits människor som har tvingats ta över pantsättning, alltså skulder som finns på en bostadsrätt när de har flyttat in. Det är ju helt orimligt i en rättsstat att man bara ska ta över någon annans skuld som man inte är ansvarig för. Det behöver förändras. Mm. Vi kommer ju att ligga på och vi kommer att jobba aktivt från vår sida för att göra allt vi kan för att se till att det blir någonting.
Och du menar att den tystnaden som råder i den frågan ska inte nödvändigtvis tolkas som någonting alls egentligen annat än att man kanske har ganska mycket att göra på regeringshåll, eller?
Ja, men helt rätt. Jag tror att man får anta att en spade är en spade och att ifall de inte har sagt någonting annat så tror jag fortfarande att frågan är aktuell. Och det antar jag att den är för att den är ändå så pass viktig. Och du frågade ju också om startlånen och ja. Det är kanske en fråga som man ser med ett lite mindre allvar, men som egentligen verkligen har en allvarlig påverkan på människors möjlighet att skapa sig sitt första egna hem, att flytta in i en första bostad. Jag tror ju att ifall man skulle kunna få till någon form av startlån, då skulle vi verkligen revolutionera möjligheten för unga vuxna att starta vuxenlivet på riktigt, bortflyttade från mamma och pappa. Jag hoppas ju att den här regeringen tar tillvara både på alla de här nya idéerna som de kommer med, men också alla gamla bra idéer som lämnades utav den förra regeringen.
Jag tänkte vi skulle ge oss in på rena spekulationer då. Mm. En reflektion är väl att bostadsministrar har velat lämna någonting efter sig, om än så litet. Friggeboden från Birgit Friggebo, Attefallaren från Stefan Attefall. Bolund försökte med sin Bolundare, jag vet inte riktigt vad som hände. Vild gissning, vad kommer hända med Karlsson? Vad kommer han att lämna efter sig? Är det liksom ännu en liten enkel byggnad som inte kräver någon bygglov som vi ska kalla Karlssonaren, eller vad kommer det
bli? Ja, vem vet, det kanske är tillbyggnad på många av de bastanta byggnader som vi hade som byggdes under miljonprogrammet. Där finns det ju väldigt många som har betongstomme och det finns ju stor diskussion nu om att ett sätt att försöka rösta upp i många utsatta områden, det är att faktiskt bygga på taket. Så vem vet, det kanske blir någon Karlsson på taket lösning. Det är det jag kan komma på rak arm. Vi får fråga underbart. Honom.
Men det låter ju som att det är ganska så här svår navigerad terräng, om man säger så, med tidavtal, lågkonjunktur och så många andra hänsyn som behöver tas. Vad betyder alla de här omvärldsförutsättningarna för hur Mäklarsamfundet planerar och genomför sitt påverkansarbete helt enkelt?
Mm. Vi har ju pratat en hel del redan om hur mycket den ekonomiska situationen påverkar bostadspolitiken. För det är ju i grund och botten ekonomisk politik vi pratar om mycket. Och för den som är rikspolitiker och sitter och förhandlar statens budget, då är det ju särskilt viktigt att fundera på hur stora överskott gör staten. Vad finns det för reformutrymme som de brukar kalla det? Hur mycket pengar som de kan lägga på nya satsningar eller nya skattesänkningar? Och så länge som vi kommer ha en låg tillväxt, som det tyvärr ser ut att vi kommer ha nu, kanske till och med någon tillbakagång, då blir det utrymmet väldigt litet. Mm. Och då tror jag att vi kommer kanske inte se några sänkningar av flyttskatten. Om man inte gör det i samma veva som man gör någon förändring i kreditrestriktionerna, så det är självfinansierat, eller i ränteavdraget. Men jag har svårt att se att man skulle göra en sån förändring nu. Mm. Och då blir det ju särskilt viktigt för oss att fokusera på hur gör vi så att bostadsmarknaden blir tryggare. Ifall folk upplever att omvärldssituationen gör så att ekonomin känns mindre trygg. Hur kan vi säkerställa att regelverket finns där och att det går att följa och att det är effektivt så att det är enkelt och tryggt att flytta?
Mm. Så egentligen för vårt kommunikations- och påverkansarbete i det avseendet då, så jag ska tolka det här, så handlar det om att skruva upp tonläget i trygghetsfrågor som är konsumentnära och kanske faktiskt skruva ner tonläget i frågor som är offensiva vad gäller skattepolitik, kreditregleringar och så vidare.
Ja, och vi kommer ju alltid att driva de frågorna vi tror är viktiga för att få en bättre fungerande bostadsmarknad. Mm. Allt som handlar om trygghet, hållbarhet och en effektiv bostadsmarknad kommer vi driva. Men jag tror, precis som du säger, att det är ju särskilt prioriterat att jobba med trygghetsfrågorna just nu. För det är nog det som många ser som ett område som är särskilt viktigt. Sen så ska vi komma ihåg att vi har ju generellt en väldigt trygg bostadsmarknad. Mm. Om man kollar på hur liten andel det är som egentligen är med om något allvarligt problem i samband med att man flyttar. När det kommer till särskilt de juridiska aspekterna eller de ekonomiska aspekterna, mm, då skulle jag ändå säga att vi jobbar ju från en stark position. Men det ligger ju vårt DNA i Mäklarsamfundet. Vi jobbar ju särskilt med att tryggheten på bostadsmarknaden ska vara hög. För det är ju det här fastighetsmäklarperspektivet. Att se till att allting går rätt till, att uppgifterna stämmer. Att alla har blivit behandlade så som de har rätt att bli behandlade i en bostadstransaktion.
Och just också då att grundplattan för en fungerande marknad är att det finns förtroende för marknaden och marknadens alla aktörer. Utan det så kan man inte, vågar man inte göra en affär rimligen.
Ja, så är det ju verkligen. Mm. Ja.
Oerhört intressant och kanske precis lika intressant som komplex materia som vi har att diskutera här. André, du ska ha stort tack för att du kom hit och redde ut några av de här frågorna och fick läget att klarna lite kring vad vi kan förvänta oss av bostadspolitiken under de kommande knappt 4 åren. Då.
Tack!
Och stort tack till dig som tittar.